vi får lite blod och lite omlopp i systemet, så går det här mycket bättre. Och då vill jag ta er till Josua kapitel 7 vers 1 och framåt. Josua kapitel 7 vers 1 och framåt. Står det så här: men Israels barn förgrep sig på det som var vikt åt förintelse. Akan, son till Karmi, son till Sabdi, son av till Sera av Judas stam, tog av det. Då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Josua sände iväg några män från Jeriko till Ai, som ligger vid Bet-Aven öster om Betel. Han sa till dem: gå dit upp och speja i landet. Männen gav sig iväg och spejade vid Ai. Och när de kom tillbaka till Josua sa de till honom: hela folket behöver inte dra upp. Låt 2000 eller 3000 gå dit upp och inta Ai. Du behöver inte låta all folket trötta ut sig med gå dit, för de är inte många. Alltså drog 3000 man av folket dit upp. Men de tvingades fly för männen från Ai. Männen i Ai dödade omkring 36 man av dem och förföljde de andra utanför stadsporten ända till Sebarim och slog dem på sluttningen där. Då smälte folkets hjärta och blev som vatten. Josua rev sönder sina kläder och föll ner på sitt ansikte på marken framför Herrens ark. Där låg han till kvällen tillsammans med Israels sällste. De strödde stoft på sina huvuden och Josua sa: o Herre Gud, varför har du fört detta folk över Jordan för att ge oss i amorenas hand och förgöra oss? Om vi bara hade nöjt oss med att stanna på andra sidan Jordan. O Herre, vad ska jag säga när Israel har vänt ryggen åt sina fiender? När kananéerna och landets alla invånare får höra detta kommer de att omringa oss och utrota vårt namn från jorden. Vad vill du göra för det stora namns skull? Då svarade Herren Josua: res dig upp, varför ligger du där på ditt ansikte? Israel har syndat, de har brutit mitt förbund som jag har ingått med dem. De har tagit av det som var vikt åt förintelse. De har stulit, ljugit och lagt det stulna bland sina egna ägodelar. Därför kan inte Israels barn stå emot sina fiender, utan de måste fly för dem. För de har själva blivit vigda åt förintelse. Jag kommer inte att vara med er längre ifall ni inte får bort det vigda från er. Res dig, helga folket och säg: helga er till morgon, för så säger Herren Israels Gud. Det finns något som är vikt åt förintelse hos dig, Israel. Du kan inte stå emot dina fiender förrän ni avlägsnar er från er. Tidigt imorgon ska ni träda fram stam efter stam. I den stam som Herren pekar ut ska släkt efter släkt träda fram. Och i den släkt som Herren pekar ut ska familj efter familj träda fram. I den familj som Herren pekar ut ska man efter man träda fram. Och den som blir utpekad med det som är vikt åt förintelse ska brännas i eld med allt vad han har, därför att han har brutit emot Herrens förbund och gjort vad som är en dårskap i Israel. Tidigt nästa morgon lät Josua Israel träda fram stam efter stam, och Judas stam blev utpekad. När han lät Judas släkte träda fram pekade han ut Seraiternas släkt. När han lät Seraiternas släkt träda fram, man efter man, blev Sabdi utpekad. Och när han lät dennes familj träda fram, man efter man, blev Akan utpekad. Han var son till Karmi, son till Sabdi, son till Sera av Judas stam. Då sa Josua till Akan: min son, ge ära åt Herren Israels Gud och bekänn inför honom. Säg mig vad du har gjort och dölj inget för mig. Akan svarade Josua: det är sant, jag har syndat mot Herren Israels Gud. Detta vad jag har gjort: jag såg bland bytet en dyrbar mantel från Kina och 200 siklar silver och guldplatta som vägde 50 siklar. Och jag fick begär till det och tog det. Det är gömt i jorden inne i mitt tält med silvret underst. Då sände Josua några budbärare som skyndade bort till tältet, och där låg det stulna med silvret underst. De tog ut ur tältet och bar det till Josua och alla Israels barn och lade ner det inför Herren. Då tog Josua och hela Israel, Akan, Seras son, och silvret och manteln och guldplattan, hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och hans får, hans tält och allt som var hans, och förde dem upp till Akors dal. Och Josua sa det, varför drog du olycka över oss? Idag ska Herren dra olycka över dig. Sedan stenade hela Israel honom. De brände dem i eld och kastade stenar över dem. Över Akan reste de ett stort stenröse som finns kvar än idag. Och Herren vände sig ifrån sin glödande vrede. Därför fick den platsen namnet Akorsdal, som det heter än idag. Och jag vill gå till Hosea också. Hosea kapitel 2. Och läsa några verser där. Mitt i ett sammanhang, Hosea 2, vers 14 och framåt. Därför ska jag locka Israel bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Sedan ska jag ge tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. Amen. Vi kan stanna där. Ska vi be en stund innan vi går in i detta? Någon av er kan leda oss i bön. Jesus. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag satt på balkongen här om kvällen och bad och funderade på vad jag skulle dela idag. Och med stor kraft kom den här texten över mig. Jag har talat över den en gång tidigare i mitt liv. Det var en tidigare församling där jag tjänade. Där det fanns saker och ting som låg dolt i mörkret som vi inte hade kunnat komma åt. Och ända sedan jag kom tillbaka till den här bygden så har det varit en bön, inte bara för Betelförsamling utan för alla församlingar. Herre, avslöja det som är dolt. Därför att som vi läser här, en mans synd kan föra hela församlingen på avvägen. En människas. Och jag står inte här för att peka ut någon. Ni känner mig. Jag älskar er. Och Jesus älskar er. Och alla församlingar här. Men det här är en börda som har kommit till mig. Och jag måste dela det som står här idag. Och min önskan är inte att du ska gå härifrån missmodig och modfälld. Men om du har någonting dolt i ditt tält som är nedgrävt, som ingen känner till förutom du och dina närmaste, och du vet att det här hör inte hemma här, något du fick begär till men som ligger där och pyr, så är min bön efter detta att du ska uppleva att det här måste bort nu. Nu är det slut med det. Jag vill bekänna för Israels Gud, Herren, vad jag har gjort. Jag vill ge ära åt honom. Och jag vill ta del av den förlåtelse han ger. Nu går jag händelserna förväg. Ni vet ju hur det här slutade så illa för Akan. Och jag ska förklara varför. För vi kan tycka att Gud hade väl inte behövt göra så. Men se på vad Gud har gjort med sin son. För att han inte ska behöva göra så här med oss. Som han gjorde med Akan. Förra gången jag predikade över detta, då var det också nattvard. Då stod grejerna framdukade. Och jag visste inte att det skulle vara det. Jag tycker det passar alldeles utmärkt. Vad det här än betyder i ditt liv jag kommer dela, och hur fördömd du än känner dig, så kom ihåg en sak: för den som är Kristus finns ingen fördömelse. Idag kan du med Jesu Kristi nåd få riva ut det här ur ditt hjärta och slänga det framför Jesus och ta del av den förlåtelse som finns. Du behöver inte dö för det du har gjort. Det finns en annan som har dött i ditt ställe. Men jag måste dela det här. Och det finns inget annat sätt att säga det än att ta upp det som det är. En mans synd. Om jag har dolda vanor i mitt liv. Jag har saker jag gör och lever i. Som inte är enlighet med Guds vilja. Ja, då har väl alla människor. Men det är en sak att vi alla brottas med våra olika svagheter. En annan sak att med berått mod medvetet bryta mot det som Gud har sagt till oss. Att uppenbart handla mot bättre vetande. Vi vet. Och läser du hela det här så kommer du se att Gud säger väldigt tydligt: nu när vi går in i landet som jag ska ge er. I 400 år har det tillhört andra folk. Det var deras egendom. De har inte fyllt sina synders mått än. Men nu har det här pågått så länge. De brände upp sina egna barn till offer för avgudarna. Jag såg alldeles nyligen en utgrävning där man hittar de här altarna nere i Kanans land, Israel. Och hittar då barnskeletten efter de här offren. Det är fruktansvärt. Gud har överseende med de här folken i 400 år. Sen säger han: nu räcker det. Och så får Israel gå ut ur Egypten. De går genom Röda havet. De är i öknen i 40 år på grund av sina egna svagheter. Och så kommer de till Jeriko. Och Gud säger: det här är det första ni ska erövra. Nu ska ni gå runt det här. Och ni känner till berättelsen, det är fantastiskt. Men Gud säger också: det land ni kommer in i är orent. Det är orenat genom sina inbyggare. De har smutsat ner det med sitt liv. Med sin otukt, med sina människoffer, med sina avgudar, med sina lögner. De har bedrivit allt elände du kan tänka dig. Jorden är uppfylld av våld. Det finns inget hopp längre. Landet måste renas. Och när ni nu möter första fästningen. För det är så. När vi är i Guds rike. Vi möter saker som måste besegras en sak i taget. Och Jeriko stod mellan dem och resten av landet. Och säger Gud: när jag nu ger er Jeriko. Ta inte av det som finns där. Grips inte av begär att fråga efter det. Ta inte av boskapen eller av slavarna, av guldret, silvret. Ingenting. För det är så nedsmutsat av syndens makt. Det finns ingen förlåtelse för det längre. Jag har gett dem 400 år på sig att omvända sig. De har inte velat, det bara blivit värre. Och ska ni nu klara det uppdrag ni har, då får ni inte ta av det. För han säger i kapitel 6 innan: ni ska hålla er borta från det som är vikt åt förintelse, så att ni inte själva vigs åt förintelse. Alltså det som är till spillogivet, det tillhör Gud, och det får du inte ta av. Och Akan gör det i alla fall. Och då sker allt detta hemska. För när folket tar nästa steg i erövringen, då faller de djupt. 3000 man miste livet. Och det var ett litet mål de gav sig på den gången. Gud hade gett dem Jeriko. Det var omöjligt att besegra den staden. Men Gud gör ett under. Och när de då firar den här segern utan att veta det som ligger dolt i lägret och som kommer att bli deras fall i nästa steg, så säger de: vi behöver inte sända någon stor styrka mot Ai. Det är bara en liten stad. 3000 man räcker. och nederlaget blir totalt fullständigt. Och man faller ner på sina ansikten och frågar: Herre, varför? Varför har du utsatt oss för det här? Hur många gånger har vi inte ställt oss den frågan i våra församlingar? Varför blev det så här? Varför hände det här? Varför blev det den konflikten? Varför lämnade de oss? Varför blev det si och så? Varför går allting bakåt? Varför ligger du på ditt ansikte? Säger Gud till Josua. Varför ropar du till mig? Israel har lämnat förbundet. De har inte gjort det en man, men hela folket drogs in i det. Välsignelsen försvann. Folkets mod bröts. Och vi måste skjuta in det här. För Gud kan ingenting döljas. Eller hur? Allt skapat ligger naket och blottat för hans ögon. Han ser igenom alla lager av religiös fernissa som vi målar på oss. Vi kan stå med armarna i vädret och sjunga alla lovsånger i hela världen. Vi kan Bibeln från perm till perm. Vi kan vara de som profeterar. Vi kan uppväcka döda. Men Gud ser igenom det där. Och det som avgör saken är inte det här yttre. Det är vad som finns längst där inne i tältet, nedgrävt under jorden. Där avgörs det. Har du hållit dig borta från det som världen erbjöd? Om vi tycker det här är otäckt, ska vi veta att Gud ser allt, och det är för vårt eget bästa. För tänk dig själv, om Gud inte, som är världens domare, hade en fullständig kunskap om allt, hur skulle då han kunna döma världen med rättvisa den dagen Jesus kommer tillbaka? Om du ser på alla orättvisor som är i världen, och vi ser det är fruktansvärt med allt förtryck och all orättvisa, men vi vill inte att Gud ska döma det. Varför då? För då kanske vi tycker att vi åker dit själva. Men jag säger som professor John Lennox, en man jag har hört tala på internet ibland. Han säger så här: jag väljer att tro på Jesu uppståndelse därför att det är enda svaret, det slutgiltiga svaret på att rättvisa ska skipas till slut en gång. Gud ska dra fram allt det där som har legat i mörkret. Och alla korrupta politiker som har utnyttjat sina befolkningar, de ska förstå till svars. Har de omvänt sig, tagit emot frälsningen, ja då går de fria. Men deras gärningar kommer att bedömas, och våra också. De av oss, vi kanske har blivit utsatta för falska anklagelser. Människor har vänt sig mot oss, vi har inte förtjänat det. Det kommer en dag då han som ser allt ska lägga fram det ljuset. Och den som har handlat riktigt, den som är oskyldig, ska förklaras oskyldig. Och den som är skyldig ska förklaras skyldig. Det är mitt hopp när jag ser mig omkring. För Gud ser allt. Men tillbaka till församlingen. Vi måste förstå detta. Det finns saker som är till spillogivet som inte får finnas ibland oss. En enda mans synd kan bringa hela församlingen på fallrepet. En enda. Och nu börjar man undersöka. Vad beror det på? Någon har förbrutit sig mot Guds bud. Och Gud leder den här processen. Förmodligen var det genom blottkastning, eller att Gud talade till profeten på något sätt, eller till prästen på något sätt. Och så får man klart för sig. Det är en enda person, förmodligen med sin familj inblandad. Han har gömt det i tältet. De har förmodligen sett alltihopa. Vad hade han tagit? En dyrbar mantel. 200 siklar silver och en guldplatta som vägde 50 siklar. Och gömt i sitt tält. Det är gömt i jorden innerst med silvret underst. Och Gud hade varnat dem. Och det här slutar inte bra för Akan. Till och med Den olycka som drogs över Israel får benämna en dal här som kallas för Akors dal. Över Akan reste de ett stort stenröse som finns kvar än idag, och Herren vände sig ifrån sin glödande vrede. Därför fick den platsen namnet Akors dal, som det heter än idag. Och sen kommer det, och det läste vi inte. Herren sa till Josua: var inte rädd och tappa inte modet. Ta med dig allt krigsfolk och bryt ut och dra ut mot Ai. Se, jag har gett kungen i Ai med hans folk, hans stad och hans land i dina händer. Segen kommer tillbaka. Men vi är inte inblandade i territoriellt krig, eller hur? Det håller inte vi på med. Men vad kämpar vi emot? Mot syndens makt. Vi kämpar mot onda andekrafter i himlarymderna, mot osynliga väsen som vill föra oss på fel väg. Vi kämpar för att vinna människors själar. Det är vad vi kämpar mot. Och hela den segern kan gå oss förbi av en enda mans synd i församlingen. Tror du mig inte, så ska vi gå till Nya testamentet. Då säger Paulus så här. Han skriver i första Korinterbrevet kapitel 5 vers 2. Han talar om otukt som finns i församlingen. Den som har gjort sig skyldig till detta borde ha drivits ut ur er krets. Så att det inte lite surdeg syra hela degen. Ni borde vara förtvivlade över det här. Det var en man som levde med sin fars hustru, sin halvmoder alltså, styrmoder. Och Paulus säger: om det här får fortsätta i er gemenskap, då sprider det sig. Och det är det som är så otäckt. På samma sätt som att Guds ande har en förmåga att smitta från människa till människa, så har synden samma makt. I de församlingar har tjänat i, där det har börjat bli trassel med relationerna och människor har börjat skilja sig och gifta om sig, det har aldrig slutat med ett enda äktenskap eller en enda otrohetsaffär som har gått i församlingen. Det har alltid spridit sig. Och det har alltid orsakat större problem än det har kunnat, om man har tagit tag i det från början. Jesus tar itu med församlingen i Thyatira också för att de låter en profetissa kallad Isabel förleda folket till avgudadyrkan och sexuella synder. Hur kan ni låta sånt pågå, säger han. Det här sker ju. Är det därför de hade förlorat kampen om själarna? Mina vänner, är det på grund av det här som vi inte har framgång för Guds rike i vår del av Sverige? Och i landet. Apostlagärningarna 8. Där står det om att Filippus kom till Samarien och predikade Kristus i folket. Det blev en väckelse, men ingen tog emot den heliga ande till andens dop. De var döpta i Jesu namn. Någonting var fel. Petrus och Johannes kommer dit. Man avslöjar en trollkarl som finns mitt ibland, som visserligen har omvänt sig men som har fortsatt med sin magi. Och man säger väldigt tydligt till honom: till fördärvet med dig och dina pengar. För han försökte köpa Guds välsignelse med pengar. Kanske ungefär som Akan här. Ta av det som är till spillogivet. Och när man har tagit tur med det här, då faller anden över församlingen. Varför blir människor inte andedöpta i den utsträckningen som det var förr i pingströrelsen? Vi kan hålla oss till vår egen rörelse. Varför är det så? Är det för att det är nedgrävt en massa saker i våra liv som inte Gud har fått ta tag i? Är det för att det ligger surdeg i hörnen och pyr och sprider en otäckt doft? Guds ande trivs inte. Han faller inte över oss. Hur länge sedan var det du hörde om någon som blev döpt i helig ande, fick tala i tungan, profetera? Det är ju länge sedan. Det händer alldeles för sällan. Och våra barn som växer upp i våra familjer, hur ska det bli med dem? Så mycket influenser som möter dem både i skolan och på nätet, överallt. Men kommer de in på vägen? Blir de födda på nytt? Blir de döpta i heliga ande? Får de gå dopets väg som vi hörde om här? Vi får tacka Gud för det, men det är för lite. Det räcker inte. Varför? Vad är det som är nedgrävt i mitt tält? Och broder och syster, vad är det som är nedgrävt i ditt tält? Som Gud har sagt nej till. Och min vän, det är så här. Det du gör, om du tillhör Kristus, det påverkar alla dina syskon. Och det jag gör med mitt liv, hur jag hanterar min kropp, mina pengar, mina tankar, hur jag talar, hur jag gör med allting, det kan avgöra om broder X eller syster Y bedöpt i heliga ande eller frälst. För vi är en kropp, vi sitter ihop. Och är jag kallbrand i foten, så fungerar inte resten av kroppen. Och är det stopp i hjärtat, då dör alltihopa till slut. Vad är nedgrävt ibland oss? Som Gud måste avslöja. Inte för att förnedra oss. Han tar all vår stolthet ifrån oss. Och det ska vi bara vara tacksamma för. Men det är för att han vill upprätta oss igen. Och nu vill jag landa i den här dalen som blev namngiven efter det här. Man förde Akan och hans familj upp till Akors dal. Och där blev han stenad och bränd upp i eld. Ett fruktansvärt straff. Vi kan ifrågasätta varför detta måste ske. Men det är för att Gud ljuger inte. Har du tänkt på detta? Gud håller alltid sina löften. Han säger, om ni stannar i mitt förbund, då ska jag välsigna er. Om ni ställer er utanför det, då finns det ingen välsignelse. Då är det bara död och förbannelse kvar. Och du ska veta det. Gud är sannfärdig. När jag fostrar mina barn, då frestas jag att alltid ge dem belöningarna. De gör rätt. Men när jag ska tillrättavisa dem, det vill jag vara snäll. Och det där slutar kanske med att jag slirar lite på sanningen. Därför att jag står för det som är bra bara. Men jag tar inte alltid konsekvenserna av när jag har sagt någonting. Gör du så här, så blir det så här. Men Gud är inte sån. Han talar alltid sanning. Och därför slutade det här så illa för Akan. Man namngav dalen utanför Jeriko efter hans namn. Olyckans dal. Alla som reste förbi såg det där. Och så sa man, det här är ett avskräckande exempel. Låt det aldrig mer ske. 3000 män förlorar livet på grund av detta. Låt det aldrig ske igen, Herre. Men det är inte slut med Akors dal, och där vill jag landa. Gud kan göra Akors dal till en hoppets port, som vi läste i Hosea. Det talas i Jesaja också om att Akors dal ska bli en plats i tusenårsriket för kossor faktiskt. De ska gå där och beta. Vi kan skratta åt det, men det är ju ett löfte om något slags blomstrande, va? Hur Gud ska upprätta den platsen. Och det där är vi landar igen och säga, mina vänner. Om vi vågar gräva upp det där, som ligger där och pyr och som sprider sitt gift omkring sig, och lägga fram det och ge. Han säger det här, min son, ge ära åt Herren Israels Gud och bekänn vad du har gjort, dölj ingenting. Och när man gör det, då kan man känna så här, nu är livet slut. Jag kan inte, om jag har gjort det här och det kommer ut, jag kommer aldrig kunna resa mig igen. Det är så djävulen jobbar. Först säger han till oss, det är ingen fara med den där synden. Fortsätt du med den. Gud älskar dig ändå. Och när den helige ande har överbevisat oss om att det här är fel, det måste ut i vårt liv, då byter djävulen strategi. Då säger han så här istället, det finns inget hopp för dig. Akors dal kommer att stå där för evigt. Det är en olycka som kommer förfölja dig. Du kan lika gärna göra slut på det. Förlåt mig, men så här jobbar han. Men Gud är inte sån. Han lyfter fram det här av en enda anledning. När vi har gjort upp med det, så vill han ge hopp igen. Det som var en olycka, min vän, i ditt liv och kanske för församlingen, det kan bli en hoppets port. Det som vi längtar efter kan då bli verklighet.
För tanken med att göra upp med synden, det är att Gud har något annat att stoppa in i det stället. När den orena anden lämnar, så vill Gud fylla med sin ande istället. När synden görs upp, så vill han helga oss istället. Och när vi har grävt upp det där eländet och lägger fram det, så vill Herren plantera något vackert i det istället. Akors dal kan bli en hoppets port. Men det finns det där villkoret. Där han säger, Johannes, om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så att han då fördömer oss och driver bort oss från sig. Nej, så att han renar oss och helgar oss och förklarar oss rena från all orättfärdighet. Det finns en möjlighet att bli av med det här. Men låt det inte ligga kvar i tältet. Nedgrävt. Min vän, jag säger till mig själv också, låt oss gräva upp det. Ända sedan vi flyttade tillbaka hit, och det har ju gått några år, och det har sett lite olika ut. Men jag har haft en ständig känsla av att vi har stått framför ett hinder hela tiden, som vi inte har kommit över. Och det gäller inte bara Jönåker, det gäller hela omgivningarna runt Nyköping här. Det är någonting som Gud måste plocka bort. Och när jag ber och ropar till Gud och frågar, vad är det för någonting? Då kommer den här texten. Något till spillogivet finns ibland i Israel. Du kan inte stå emot dina fiender så länge det finns. Jag är övertygad om att Herren är densamme. Han vill frälsa människor, döpa i helig ande och hela och allt det där som vi längtar efter. Och som vi hör att Gud gör på många ställen i den fattiga delen av världen. Här i det sekulariserade Sörmland är Gud inte mäktig att göra något. Jo, han är mäktig att göra något. Men hans folk behöver omvända sig. Och Gud måste få gräva upp det här som ligger dolt i tältet. Vad det än är. Och jag ber till Herren, vem det än är och hur det än ser ut, om det är ända längst in i församlingsledningarna eller mitt eget hjärta, eller det spelar ingen roll, ta fram det. Vi får lämna det. För det är väl välsignelserna vi vill ha. Vi vill inte stå och stöta vår panna mot en mur som aldrig är vika. Men pris för Gud. De gick runt Jeriko. 7 varv. Och det som var omöjligt, det gjorde Gud. Han sände en jordbävning. Och murarna rasade. Det kan Gud göra här idag också. En andlig jordbävning som gör att allt det där som är inbyggt och gömt, det kommer fram i ljuset. Och så får vi uppleva det, att Gud genom Jesus Kristus renar oss från det. Så kan vi gå vidare. Vi behöver en framtid för våra barn, för våra ungdomar, för oss själva, för hela vårt land. Behöver vi uppleva detta. Amen. Fader, i Jesu namn. Vi har läst en text som inte tillhör de lättaste ditt ord. Men allting är inspirerat av din ande och skrivet till vår undervisning, tillrättavisning och uppmuntran. Förlåt mig, Herre, att jag inte på rätt sätt kan förklara det som ligger på mitt hjärta. Men jag önskar att din ande skulle göra det, Herre. Jag ber dig, Herre, för Jönåker, för Korskyrkan. Jag har vänner här där, andra församlingar som ligger runt omkring. Låt inte våra svagheter, våra dolda synder förhindra det du vill göra. Plocka fram det i ljuset, Herre. Avslöja det. Vi bekänner, Herre, att vi har fallit. Men vi vet att du är nådig och barmhärtig. Du vill upprätta. Du vill ge en ny chans, Herre. Och när vi nu fira din måltid alldeles strax, Herre. Lös oss, Herre, från allt det där som kan ligga fördolt. Och ge oss en ny framtid skyddad av din hand. Fader, vad vill du göra för ditt stora namns skull den här dagen? Det är min fråga. I Jesu namn. Amen.